Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och som ni säkert vet vid det här laget, för jag gissar att ni har hängt med oss ett tag, ni som lyssnar, så tycker vi om att träna. Vi tycker om att ta hand om våra kroppar. Vi vill gärna uppmuntra till rörelse och aktivitet framför allt. Kanske inte elitsatsning direkt.
Nej, alltså jag tror att vi är mycket finväderslöpning. Man får plocka liksom godbitarna ur träningskakan.
Ja, men precis. Och det viktigaste är ändå att man faktiskt rör på sig. Sen så snöar vi ju in på lite olika grejer, du och jag. Du snöade ju in på thaiboxning i höst. tisdags, våras var det väl?
Ja, och vintern.
Ja, så då höll du på med det. Jag snöade ju in på lite allt möjligt konstigt. Och det jag snöade in på förra året, som ändå har hållit i sig ganska länge, det var ju yogan. Från ingenstans så blev jag någon slags yogi som la upp massa yogabilder på Instagram och utförde de konstigaste rörelserna och med glädje klev upp klockan 6 på morgonen för att hinna yoga en halvtimme innan ungarna skulle gå upp och sådär. Så att jag blev ju lite skruvad och väldigt besatt av den här yogan. Jag håller i det på en lite normalare nivå. Men jag har ju sagt, Lovisa, att jag tycker att du och jag ska göra en yogabok nästa gång. Och nu ser jag att det är på G. Jag har sett det på dina sociala medier.
Ja, men... Ja, vad ska jag säga? Ska jag väl kalla för när man ger upp? Man viftar med den vita flaggan i kriget.
Du resignerar.
Nej, så här är det. Det börjar ju, jag har ju följt din yogaresa under ganska många år och jag tycker att den är helt fantastisk. Jag älskar ju glittret i dina ögon när du pratar om yogan och hur viktig yogan var för dig när du har varit i stressiga perioder av livet.
Precis.
Och jag kan ju liksom vara lite så avundsjuk på att en människa är så kär i en träningsform. Det var ju så som jag har känt med thaiboxningen under förra året och en del av det här året. Det här att man längtar till att få träna, så känner sällan jag när det gäller att springa runt Årstaviken eller att gå ner till mitt gym. Alltså det är ju inte den här ovillkorliga kärleken och den här attraktionen. Sen var jag i Kina tillsammans med en helt fantastisk människa som heter Ida B. Olsson. På Instagram och Facebook och blogg och så heter hon Workout is Passion.
Ja, men det har jag sett. Hon brukar kommentera på dina bilder ganska flitigt.
Ja, men hon är ju en väldigt varm och god och så här, internetkärleksmänniska. Hon sprider väldigt mycket positiva ord och tankar på internet. Och hon är ju precis som du helt såld på yogan, men hon är nog ännu mer än du. Hon yogar ju typ varje dag, varje vecka, året om.
Ja, men det är det man egentligen ska göra, för man mår så bra av det. Sen blir man lite lat efter ett tag när man tappar den här första passionen. Så jag kan ju bli lite så här, nu har jag inte yogat på några dagar. Jag får väl göra det då. Och så gör man det och bara känner så här, det är så skönt. Varför gör jag inte det här hela tiden? Så att det är bra. Hon har hittat en bra vana där, tycker jag.
Ja, och hon utsatte mig för en övertalningskampanj när vi var i Kina. Och jag tror att det är lite grann som när Big Brother och olika typer av Robinson TV och liknande. När man lyfts från sin vana hemmiljö och sen släpps man ner på någon annat ställe runt, på andra sidan jorden, typ Kina. Och så blir man utsatt för en sån här politisk kampanj så att, för att få med sig något. Man är mycket känsligare för påtryckningar när man inte är hemma hos sig själv. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag
är mer påverkad. Och samtidigt så har jag börjat följa, och jag är nog lite hemligt förälskad i en tjej på Instagram som heter Emilias Yoga. Tror jag. Eller kanske Emilia yoga. Nej, Emilias yoga. Hon håller på med... Alltså, jag är ju verkligen inte någon yogadomare. Jag kan ju inte säga om en person är bra eller dålig på yoga. Skulle du kunna säga det?
Nej. Alltså, om du tänker på vad man ser på en bild, så kan man ju se om de gör positionerna liksom rätt. Men snarare kan man väl se om en människa är väldigt överrörlig. För det är väl så på väldigt många sådana här yogakonton att de är ju extremt rörliga. De är ju nästan som gummiband. De kan ju vända sina kroppar ut och in hur som helst. Men man kan nog se lite grann om någon är bra på att yoga eller inte. Ja.
Ja, men Emilias yoga i alla fall, som jag följer på Instagram, henne har jag en liten girl crush på. Och hon, som sagt, jag kan inte säga då om hennes yoga är bra eller dålig, men herregud vilka tricks hon gör. Det är helt galet. Hon är i sitt vardagsrum, hon är framför soffan och hon har så här fantastiska kläder. Hon har liksom så här, vad ska man säga, så här yoga utstyrslar fast inte de här traditionella haremsbyxorna och liknande, utan det är väldigt spektakulärt. Och sen gör hon bland annat någonting som kallas för booty yoga.
Jaha, vad är det då? Det har jag ingen aning
om. Nej, det vet jag inte. Men mycket handlar om att det liksom skakas rumpa. Och det är lite så här, det är väldigt mjukt i alla leder. Alltså inte bara om man tänker som yoga att det är framåt och bakåt. Att man jobbar mycket med rörligheten. Ja, men man trampar ner vaderna. Nej, trampar ner hälarna i marken. Och för att stretcha ut vad och baksida lår. Och då gör hon liksom så här rumpgrejer samtidigt. Det är väldigt mycket rumpa och skak och movement. Det är mycket rörelser och inte så statiskt som väldigt många yogapositioner är. Att man liksom står och håller en position. Är du med på vad är skillnaden?
Ja, jag har testat det här nämligen. På den här Yogobee som jag håller på med, du vet, den här sidan på nätet.
Ja.
Där finns det några sådana pass med Blossom Tainton faktiskt. Som jag har kört. När det är väldigt så här mycket skaka. Och du vet att jag är ju helt hopplös på att skaka. När jag jobbade med Let's Dance. Då skulle dansarna försöka lära mig. Sen när vi skulle ta några danssteg. Så här, ah, nu skakar du på bröstkorg. Eller på brösten liksom. Ja, då skakar jag på rumpan. Och säger de till mig så här, nu skakar du på rumpan. Då skakar jag på överkroppen. Alltså det går inte. Så att när jag ska jobba med så här skakningar. Och movements och lite mer så här. Dansaktiga rörelser, då gör jag det helst hemma i mitt vardagsrum. Så jag har faktiskt...
Men kan du inte filma och lägga ut det, så använder du hashtaggen booty yoga. Det är ju så roligt, Jessica, om du skakar på helt fel kroppsdel.
Ja, nu finns, vet jag inte ens vad jag kan skaka på här. För att du vet, magen är ju liksom i vägen för allt annat som ska röra sig. Men jag kan bjussa på den. Jag kan bjussa på den. Så ska ni få se. Och det är helt sjukt, för jag försöker verkligen. Så här, skaka på rumpan. Rumpan rör sig inte en millimeter. Men tuttarna skakar som bara fan. Hur är det möjligt ens?
Som en sån här Richter-skaletest.
Ja, nej, men det är så sjukt. Så att jag borde nog börja följa den här Emilias yoga, känns det som. Få öva på mina skakningar.
Jag är lite kär i Emilia. Jag har aldrig träffat henne. Och hon brukar kommentera hos mig. Så jag började liksom, gick in och tittade ibland på hennes filmer när hon hade kommenterat. Men det är så smart med att kommentera mycket. Jag hinner sällan kommentera på andras konton. Sen kan jag ändå... Jag brukar lajka. Jag brukar visa att jag har sett genom att lajka. Men det är sällan jag går in och ger så här feedback eller positiv energi eller liknande. Men det gör hon. Så nu tog jag modet till mig och började följa henne. Och varenda gång som jag ser en film från henne i mitt flöde så bara blir det så här lite pirr i kroppen. Du vet, så här lite kärlek. Så nu har jag till och med börjat gå in och titta på hennes filmer bara för att liksom få lite rörelse, inspiration. Och det var det som var den sista knuffen över kanten till min yogapakt som jag inledde på torsdag morgon, första morgonen på Rhodos. Jag paktar, jag älskar att pakta. Det är det bästa som finns, att pakta när det gäller träning, att pakta när det gäller så här vardagsmotion eller kompisträning och liknande, att man liksom gör en liten regel. Det gillar jag.
Men vad körde ni då? För ni körde morgonyoga, vad jag förstår.
Ja, good morning and welcome to morning yoga. My name is Niklas and I'm from Sweden.
Vad är eran coach?
Det var våran coach, Niklas. Och han var så härlig. I'm gonna take this class in both Scandinavia and in English. So that everybody will understand. And if you don't understand... Then just look at me and I will do the same. Det var supertydligt det här. Så skandinaviska är ju ett fantastiskt språk. Det är ju svenska fast med en liten tjoff på slutet så att norrmännen också fattar och inte tror att vi är sura.
Även danskarna kanske?
Ja, men danskarna vill ju gärna gå ner på slutet i sina meningar. Och norrmännen vill ju gå upp. Ja. Och vi svenskar är ju mitt emellan. Så Niklas, han liksom drog lite grann ut och in så att alla skulle känna att han inte var arga på dem när de skulle stå i sina hundar och så. Men det var 45 minuter och det var en väldigt lättillgänglig yoga skulle jag säga. Jag som ändå har ganska bra koll på yoga. Jag har ju gått ganska många utbildningar inriktat mot yoga eller rörlighetsträning eller olika typer av gruppträningsformer. Och jag tror att vi kanske var inne i 7 positioner, 7 moment. totalt på 45 minuter, vilket är alldeles lagom, för då hinner man inte tröttna. Det var ju många som var med på den här träningsresan till Grekland som är riktiga träningsmänniskor som vill ta i mycket, som vill svettas hårt, springa snabba intervaller, det ska liksom kännas mycket. Och att man då ska vara 7 minuter bara helt stilla, det kommer aldrig fungera för den personen. Det är nästan som något form av tortyr. Mm. Men den här yogaformen som då Niklas från Sweden körde, det var mycket mer stretch. Det var en del fokus på andning, men kanske bara ungefär 30% av varje position tog man med sig andningen. Utan mycket handlade om att bara liksom hitta positionen. Och sen tyckte jag han var skön för att han korrigerar inte så mycket. Du vet, om jag lägger upp någonting som har med någon form av yoga, någon form av yogakoppling på min Instagram eller Facebook eller någonting, alltså det tar kanske 2 minuter. Sen börjar det rinna in kommentarer från olika typer av yogis som ska gå in och korrigera på mitt konto.
Alltså det är ju superirriterande tycker jag. För dessutom så finns det ju inga, vad ska man säga, det finns inga regler för yoga, därför att det är otroligt individuellt, och det är ju heller inte så, yoga ska man ju inte tävla, det är ju det alla alltid säger, det är därför jag också får ibland lite skit när jag lägger upp yogabilder, för jag vill ju alltid tävla, jag vill bli bättre, jag vill lära mig en position alltså till max, att göra den helt perfekt, och det irriterar sig folk på. Men just det där, man ska inte tävla, alla har olika förutsättningar, alla kroppar ser olika ut, därför kommer ju också övningarna och positionerna att se olika ut. Så det där irriterar mig lite, folk som går in och korrigerar. Det ska ju verkligen inte yogis göra, tycker jag.
Nej, men det är ju sällan en styrkecoach eller en löparcoach eller en vanlig styrketränande människa eller en vanlig löpare går in och korrigerar andra personers teknik helt oombett. Det händer ju aldrig att en av mina klienter skulle gå in och korrigera någon annan på Instagram. Och jag ser ju sällan yogainstruktörer. De låter, i min bild i alla fall, låter ju ofta deltagarna vara. Alltså att det är någon form av humanism, tänker jag, eller en humanistisk människosyn där man utgår från att alla människor gör sitt bästa. Sen är det klart att en övning eller en rörelse, en position kan ha med olika syften beroende på hur man utför den. Men alla människor gör ju ändå alltid sitt bästa utifrån de förutsättningarna. Sätter man klockan på ringning på semestern for morning yoga with Niklas from Sweden och står där nere vid havet på den här träningsytan, då har man ju ändå gjort det första steget. Och om man då går in och bara korrigerar, jag tror att man skrämmer bort människor. Det gillar inte jag.
Ja, men det tror jag med. Då tycker jag att det är bättre att yogaläraren är väldigt tydlig med hur man kan liksom komma in i en position. För en del positioner är ju svåra. Till exempel hunden är ju inte så lätt. Det är inte så lätt att få ner hälarna. Och då kan det vara bra att få lite allmänna tips, alltså generellt för gruppen. Tänk på att sittbenen ska peka upp i luften, alltså vilken vinkel man ska ha på kroppen för att komma in i positionen. Det är ju bra, men inte att man går och liksom korrigerar och pekar på som en så här balletttränare nästan skulle göra. Det är ju inte vad yoga handlar om, tycker inte jag.
Nej, och på en charterresa på ett familjenriktat träningshotell, då är ju ändå målgruppen så pass mjuk och heterogen. Alltså det är så en extremt blandad grupp. Det är 70-åriga män som kanske aldrig har tränat i hela sitt liv, som har blivit neddragna av sin svärdotter till morning yoga with Niklas. Det kan också vara någon asvältränad norsk crossfit-brud som bodde på hotellet. Som en fantastisk kropp. Och det är ju självklart att det går inte att individanpassa instruktionerna för båda de här personerna. Och jag tycker det var så härligt att alla kände att de kunde och fick vara med. För det var liksom återkommande grupp som kom varje morgon. Och en av månaderna berättade Niklas att det här var säsongsrekord i antalet deltagare. Det var typ 40 personer eller någonting. Och då märkte jag att han blev så här lite glad och lite stolt. Och det vet ju jag som har kört så många gruppträningspass. Och när jag jobbade på Sats, alltså att dra fulla pass eller fulla klasser. Det finns ingenting som är så bra för sitt ego som det är. Alltså att människor vill komma tillbaka. Mm. Och det är det som är så häftigt, att vilja komma tillbaka. Söndagar var vilodag i Grekland. Så då var det ingen morning yoga. Men torsdag, fredag, lördag, måndag, tisdag, onsdag. Då stod jag där nere klockan 8 nere på träningsytan. Utsikt över havet, vinden i håret. Och sen körde jag mitt 45 minuters pass med Niklas i vått och torrt. För det regnade även några månader.
Kommer du nu att hålla i det här när du kommer hem? Blir det 45 minuter morning yoga? Not with Niklas but alone at home.
Spänningen är olidlig. Jo, jag ska skaffa mig ett konto på Yogobi.
Bra, och så ska jag...
Så ska jag ska visa dig, jag ska visa Workout is Passion, alltså Ida B. Olsson, och så ska jag visa Emilias yoga hur bra inspiratören ni är, och så ska jag göra mitt allra bästa för att fortsätta tycka om yoga trots att det inte är under de bästa förutsättningarna, nere vid havet, under semester, att det är lugn och ro i huvudet, att jag gör det som en del av mitt uppdrag, att vi är en grupp som är där, för jag hade ju med mig ett stort gäng av de som var med på min träningsresa. Vi hade morgonyoga som en del av vårt program. Men det är ju en utmaning att själv avsätta tid som egenföretagare, att bestämma, här är min yogastund, att välja program på Yogobi. För jag vill inte bestämma själv, ja, nu ska jag göra 10 solhälsningar och 15 krigar, utan jag vill att någon ska berätta för mig hur jag ska lägga upp passet. Så jag vill titta på skärmen och yoga samtidigt. Så skulle jag ju aldrig träna, jag skulle aldrig styrketräna eller konditionsträna framför skärmen. Men yoga, då vill jag ha en fast hand som guidar mig genom flödena.
Jo, men man vill ju ändå känna att man gör ett riktigt pass. För jag har också försökt det där med att improvisera och köra lite flows, som man säger i yogavärlden. Du vet, många yogis är otroligt duktiga på att bara hitta på ett flow. Och så lägger de upp videos på sitt flow och så tänker så här, ah, vad inspirerad jag blev nu. Nu ska jag också hitta på ett flow här som jag ska köra. Och det håller ju i ungefär 5 minuter, sen har jag tröttnat på mitt flow. Så att jag är lite samma. Jag behöver också någon som faktiskt talar om för mig vad jag ska göra för att känna att det blir något vettigt. Att det inte bara blir så här hejsan hoppsan, du vet, som det kan bli ibland när man går till gymmet och bara rycker lite vikter och inte har en plan.
Nej, men det är som är skillnaden, känner jag. Nu ska jag leva som jag lär, och det innebär att jag vill börja i rätt ände. Så först så ska jag pakta med mig själv, och när jag paktar, då bestämmer jag mig för en frekvens. Då bestämmer jag att jag ska göra någonting enligt en viss plan då. Så låt säga att jag paktar att jag ska yoga 3 gånger i veckan.
Ja.
Och då bryr jag mig inte om kvaliteten på själva utförandet, vilket innebär att det inte är viktigast vilket av de här yogobi-programmen som jag väljer, utan då är det bara att etablera rutinen. Ingen fokus på kvaliteten, bara på frekvensen. Och sen när jag känner mig trygg med och vet att yogan kommer bli av, oavsett humör, oavsett dagsform, då kan jag börja fundera över, okej, ska jag rikta mig åt något håll? Ska jag styra lite grann? Ska jag ta hänsyn till vad jag tränar runt omkring och så vidare? Men till att börja med så ska jag bara hålla rutinen. Och det tror jag är jätteviktigt. Så jobbar ju jag mycket med mina egna klienter. Så att jag ska försöka ta det på mig själv också. Men det är faktiskt svårt att vara sin egen coach när det gäller det här, tycker jag.
Mm. Men jag vill ju bara säga till träningspoddens lyssnare att have faith, för jag ser en yogabok någonstans borta i horisonten. Hurra!
För hämta inspiration från Monica Björns fantastiska yogabok.
Ja, men precis, hon är ju helt suverän, Monica Björn. Alltså, jag blir ju superinspirerad av henne. Det är ju ett annat inspirerande konto man kan följa om man är intresserad av yoga och annan träning faktiskt, för hon håller på med annat också.
Finns Monica Björn på Yogobi?
Jag tror väl att det var där jag hittade henne.
Ja, det måste jag kolla upp. Du vet, jag har ganska många girl crush. Jag har sällan man crush, men girl crush, det har jag ganska många.
Vet din man om det här? Är han okej med det här, Lovisa?
Han bara, Lovisa, du umgås bara med kvinnor.
Ja, och jag hör ganska ofta dig prata om att du har en girl crush på den och den och så.
Jag tycker ju inte om män generellt.
Nej, okej.
Det finns undantag, det finns några män som jag gillar. Men generellt så, not so much. Då är jag mer inne på kvinnor.
De flesta män går bort. Ha? Det här är lite, låter lite oroväckande. För hans skull, tänker jag.
Ja, men tvärtom. Då kan han vara säker på att om jag gillar, då gillar jag på riktigt.
Ah, okay. Mm.
Ja, okej. Men du, yogobi, det är som youporn då, då.
Ja, men det kan man ju verkligen säga. Det finns ju en del pass som du kanske ska undvika. Men det är de flummigaste passen. De tror jag inte passar dig så bra.
Nej, men det är det. När jag läser många så här som mejlar och så här beskriver sin träning och så är de frustrerade av att de inte får resultat. Och så skriver de så att ah, men jag kör yoga 2 gånger i veckan, jag springer 2 gånger i veckan och så kör jag ett korpass på gymmet i gruppträningssalen 1 gång i veckan. Och så undrar de varför de inte får resultat. Och då tänker jag alltid så här, okej, men vad gör du när du springer? Alltså hur ser själva löppasset ut? Hur ser korpasset ut? Vad för typ av övningar? Och när man klassar yoga som träning och tänker att det i sin tur ska göra att man går ner i vikt eller att man blir snabbare på att springa, då måste man ju verkligen fundera över okej, vad, alltså det här jag pratar om, kvaliteten på yogapasset. Ja. Och många yogapass är ju meditation. Det handlar om att styra sina, kanalisera tankar, energi, känslor och så vidare. Och jag mediterar, för att jag definierar inte det som meditation, men jag är ganska bra på att meditera på andra sätt och behöver inte, nu säger jag stretcha, och det kanske är så förolämpning för yogavärlden, vi får se om jag får massa yogihat här nu. Men och om jag vill stretcha eller om jag vill jobba med min rörlighet eller kroppskontroll, då behöver jag inte meditera samtidigt. Och så att lite grann att försöka hålla isär saker och ting. Vad är syftet med passet?
Ja, men precis. Jag gillar ju också som du att bli, jag gillar att bli svettig när jag yogar. Jag gillar att känna att det är jobbigt att musklerna skakar lite grann efteråt, för att yoga kan ju vara verkligen hur jobbigt som helst. Alltså en del pass som jag har kört, jag ligger bara flämta på golvet efteråt. Det kan vara väldigt utmanande. Däremot så har jag lite svårt för, det här är en smaksak, men jag har lite svårt för när man ska prata med sitt inre, bla bla bla, vänd dig till ditt hjärta och känn att du är tacksam för ditten och datten. Det pallar inte jag. Det är mer så här, ja, det där kan jag göra när jag ska gå och lägga mig, du vet, och försöka sova. Men jag vill inte göra det när jag tränar. Den typen av yoga passar inte mig så bra. Så flummet klarar jag mig utan. Men det märker man ganska fort. För så fort man sätter på videon så märker man så här, okej, är det här en flumvideo eller är det här en träningsvideo? Är det en flumvideo så tar jag bort den och så går jag på nästa liksom.
Och jag tänker det, just att jag tyckte det var skönt med Niklas från Swedens yoga, det var att det var avslappnande. Alltså att jag upplevde mig själv som mjukare. För jag var rätt stel och hopdragen efter min lilla Great Wall maraton utmaning på lördagen. Och vi åkte till Kina på onsdagen. Och jag kände liksom hela baksidan var hopdraget. Och att då få stretcha i 45 minuter om dagen, plus att vi jobbade jättemycket med rörlighet, för en av mina coachkollegor som var med, Sara Wiss, hon är friidrottare, och vi jobbade jättemycket med sprint och sprintteknik, och det ställer ju jättestora krav på rörligheten. Så vi rörlighetstränade då både på yogan 8:00 på morgonen och sen vid 10:45 på förmiddagen igen, olika typer av dynamiska yoga eller dynamiska rörelser kopplade till löpsteget. Så jag attraherades mest den här veckan av känslan av mjukhet, inte av skakiga ben eller skakiga armar. För det är det jag menar, om jag skulle liksom skakiga armar eller skakiga ben, då hade jag nog velat ha en annan träningsform för att uppnå den typen av trötthet. Så det är det jag tror är så viktigt. Ja, men vad är syftet? Vad är det jag vill ha ut av det här? För mig så skulle ju yogan fylla ett schemalagt behov av rörlighet, inte av att känna mig trött, för att känna mig trött är jag ganska bra på i andra träningsformer. Är du med på skillnaden hur du
jo,
och jag
Jo, men jag fattar, jag fattar. Men jag vill nog samma sak som du också. Men jag tycker om att liksom svettas på vägen dit, för jag gillar att känna att jag faktiskt har tränat. Men det jag upptäckte när jag började yoga, det var ju just det här som du är inne på. Det var känslan i kroppen. Min kropp kändes som den aldrig förr har känts, för att jag har alltid känt mig lite så här, vad ska man kalla det? Jag har alltid känt mig kompakt. Det här kommer att låta roligt för dig, för du tycker ju alltid att jag är så här lång och smal och du vet, så här, allting är långt, armar och ben och bla bla bla.
Men jag har du och haft... jag är väl lite yin och yang. Jag är den kompakta och du är den utdragna.
Ja, och hur sjukt är det då att jag alltid har gått runt och känt mig kompakt? Men jag tror att det är för att jag har varit så stel. Alltså stel i nacke, stel i skuldror, ganska kort hals som jag ofta liksom drar upp axlarna mot öronen för att jag är stressad och sådär. Då blir halsen ännu kortare. Kort överkropp så jag har känt mig liksom hoptryckt på något sätt. Och även i benen, baksida lår har varit väldigt stel. Och det hänger ofta ihop med att man har ont i ryggen och är stel i nacken och sådär. Baksida lår och rygg sitter ju faktiskt, de är ju väldigt sammanlänkade kan man säga. Hur det känns i baksida lår känns det ofta i ryggen. Men när jag började med yoga, då kände jag mig plötsligt sådär som du tycker att jag ser ut. Jag kände mig avlång, jag kände mig utsträckt, jag kände mig, det kändes som jag var 5 centimeter längre. För att jag plötsligt liksom hittade längden i min kropp. Inte var så kompakt längre. Mjukare, absolut, och mer, jag vet, vad ska jag kalla det? Mer utsträckt. Förstår du vad jag menar? Det låter jätteflummigt. Men det var en otroligt skön känsla i kroppen. Det var så här, jag kände mig så här som man har en bild av att alla yogis är så här smidiga som katter. Att man kan röra sig, du vet, utan att någon, röra sig i mörkret i djungeln utan att någon märker att man kommer.
Ja, men du och jag brukar säga det, att vi kan se när det kommer en yogi på stan.
Ja, men exakt. Man ser ju det på hur de rör sig, på det, hur deras kroppar ser ut. Och jag har alltid liksom velat uppnå den känslan. Och det kände jag när jag började med yoga. Nu är det lite sådär med det när jag är gravid och så, har slarvat lite med yogan. Så nu känner jag mig ganska kompakt. Med rätta den här gången kanske. men den känslan, att känna sig som en yogi, känna sig som hur en yogi ser ut när man ser dem på stan. Det var jäkligt häftigt alltså.
Mm, vi får se, det kanske är så att jag hamnar där en vacker dag också. Hans brukar skoja med mig när vi går på sandstranden och mina fotsteg är alltid väldigt långt isär från varandra i sidled, liksom höger och vänster fot har väldigt brett isär. Han bara, kvinnor, alltså, man ser ju dem oftast när de går, då går ju de på lina liksom, en fot framför andra. Ja. Och jag kommer mer duns, 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 duns i sidled, 2 parallella spår, jag går liksom lika brett som jag är knäböj.
Men det var ju den här fotomodellgången. Jag kommer ihåg när jag började jobba som modell. Det är ju länge sedan, det var på 90-talet. Då var det ju, en sak man fick göra var att man fick lära sig att gå catwalk. Och då skulle man ju gå precis så där som du sa, på lina. Inte brett isär med benen. Det var inte bra på catwalken. Man skulle tänka på att sätta fötterna precis framför varandra så man fick den här svungen på höfterna. Va?
Ja, men där kan du skaka rumpa.
Ja, skaka rumpa. Så när man går på en linje så är det ju oundvikligt att höfterna rör sig utåt. Det måste de ju liksom göra. Men skaka rumpa, nej, det har aldrig riktigt varit min grej faktiskt.
Men om man kollar på toppmodell, ja, med Heidi Klum, så har ju hon sin sidekick, den här coachen som hjälper till och som hjälper tjejerna att lära sig gå. Ja. Och han säger ju alltid att de måste ju ha ett signum. De måste ha en egen grej som,
ja, just
de drar till.
Signature walk.
Ja, men då, nu är ju Träningspodden lyssnarna nyfikna. Vad var Jessica Almendals signature walk-grej?
Nej, men vet du vad? På den tiden, på 90-talet, så var inte det grejen. Då fanns det ett sätt man skulle gå på och så skulle man gå. Och man fick ofta göra det sen när man var ute och träffade kunder. Då var det så här, can you walk for me? Ja, då skulle man gå fram och tillbaka och låtsas att man gick på catwalken. Och det var ganska så här, ja, det fanns en modell för hur det skulle se ut. På den tiden så var det inte lika vanligt med modeller som stack ut och gjorde sin egen grej. Utan då handlade det lite mer om att smälta in i mängden och visa kläderna på något sätt.
Men fick man sätta handen på höften på slutet där?
Ja, men det var lite mer så. Det var lite mer... Ja, det var lite mer ett töntig walk kan man säga. Så det skulle vara så kul om jag skulle gå catwalk nu, för att jag skulle vara helt ute av det. Jag skulle inte se klok ut när jag kom där med mina så här, vänd åt ena hållet, vänd åt andra hållet, vicka lite ut med höften, bababä, snurra runt, titta bak och så går man, dyng, dyng, dyng. Alltså jag skulle se verkligen ut som en dinosaurie från forntiden på catwalken.
Ja, men det är som att sätta upp ett eget yogaflöde. Det var ungefär samma svårighetsgrad.
Ja, nej, men lite så. Faktiskt.
tänkte vi ska ta med ett par lyssnarfrågor in i träningspodden den här veckan. Och den första, den handlar om att skriva träningsdagbok.
Ja.
Ja, jag kan läsa. Jag tyckte det var nämligen var ett intressant perspektiv på träningsdagbok. Jag har börjat med ett löpprogram och vill logga mina pass i en träningsdagbok. Jag vill det eftersom det är just den delen att utvärdera mina pass som jag tidigare inte gjort. Som då gjort att jag har haft en ganska kass bild på vilken nivå jag ligger på och min utveckling. Nu till frågan. Vilka faktorer är relevanta att ha med i en träningsdagbok? När det kommer till löpning så känns hastighet, puls och passets varaktighet givet. Men ska man inkludera faktorer såsom sömn, mat, om man kanske festat lite kvällen innan, det är du Jessica, vilken tid på dygnet man tränade och så vidare. För att inte göra det till en för stor utmaning att utvärdera passen och ta med alla faktorer kan komma på, undrar jag om ni kan värdera vilka faktorer ni tycker väger tyngst och därmed är relevant att ha med i en träningslogg.
Oh, ja.
Skriver du träningsdagbok, Jessica?
Du, det där går verkligen i perioder. Ibland så får jag för mig att nu ska jag gå in för det här 7000% och då ska jag skriva allt i min träningsdagbok. Hur jag har ätit, hur passet kändes, hur långt jag sprang, hur fort jag sprang, vilken tid på dygnet jag sprang, hur kändes benen, bla 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 bla. Men det där brukar ju bli som, du vet, när folk ger sig själva en utmaning efter nyår, nu ska jag börja träna, och så börjar man med ambitionen att man ska träna varje dag. Och så bara har man gått in i väggen efter 3 dagar. Lite så blir det för mig när jag ska skriva noggrann träningsdagbok faktiskt. Mm. Så att jag kanske pallar i max en vecka och sen bara, orkar inte. Så att nej, jag skriver kanske inte ofta så här väldigt utförlig träningsdagbok. Men jag skriver ju ner vilka pass jag gör. Jag har ju min veckoplanering, du vet, på söndagar. När jag bestämmer det här ska jag träna, då skriver jag redan in det i min kalender så att det ligger där, och sen checkar jag liksom bara av passen så att jag vet ju vad jag har tränat, och är det något speciellt att jag känner mig sjuk eller orkar ingenting eller känner mig jättelätt, då skriver jag in det. Men är det bara ett vanligt pass i mängden så brukar jag inte skriva ner så mycket mer fakta. Hur gör du då?
Nej, men jag funderade på det och tänka dels historiskt sett hur jag har tänkt och gjort, och sen också vad jag brukar ge för råd när det gäller att logga sin träning. För jag är ju ett stort fan av att planera sin träning, och för väldigt många inklusive mig själv så det jag planerar, det är det också som jag genomför. Och det är ju så jag vill att våra klienter också ska känna, att man lägger en plan och den planen är så realistisk att man också kan följa den. Det är ju svårt att följa en plan, men där tror jag man brukar liksom hitta efter ett par års regelbunden träning att man vet vad som är realistiskt. Men om jag tränar prestationsinriktat, om jag har bestämt mig för att sätta upp ett prestationsinriktat mål där jag ska förbättra mig på någonting som jag redan behärskar väldigt väl. För man tänker sig att jag ska lära mig trampa ner hälarna i golvet på hundens position som du tog som exempel, Jessica.
Ja.
Det är ju någonting, jag har ju inte tränat på hundens position och just det, vilket innebär att det räcker med att jag tränar på det ett par gånger i veckan så kommer jag att bli mycket, mycket bättre för att jag inte har tränat på just det här tidigare. Jämfört med om någon har yogat i flera år och ändå inte kan trampa ner hälarna, då kommer det ju krävas mera ansträngning, mera.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädad ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Specifik träning för att klara målet.
Ja, precis.
Och, så att om, låt säga att jag springer milen på 45 minuter och så vill jag komma ner på 43 minuter. Då kommer jag att vara tvungen att träna extremt noggrant program, hålla koll, jättenoga koll på mina pulszoner, på vilka typer av intervaller jag springer, vilken typ av tempo som jag håller och så vidare. Jämfört med att bli uthålligare, att kunna springa ett par kilometer till innan jag blir trött. Och så det är det som, det är så många faktorer som styr huruvida ska du göra någonting som du redan kan ännu bättre eller vill du lära dig någonting nytt. Men just det där med att ha en skev bild av sig själv som träningsperson, det tror jag är jättevanligt i den målgruppen som lyssnar på Träningspodden. Alltså att man har en bild av sig själv att man gör sitt bästa, man gör så gott man kan, men man tänker ofta att alla andra gör mer, bättre, hårdare, får bättre resultat, är mer nöjda och så vidare. Det tror jag är en så här generell bild av människor som hänger på sociala medier, som hämtar mycket inspiration och intryck från poddar och liknande. Man tänker att alla andra är väldigt duktiga, men så är det ju inte. Så att jag skulle ju säga att en vanlig person behöver inte ha särskilt mycket mer i sin träningsdagbok än att jag har tränat, vad jag har tränat och hur det kändes. Det är liksom de tre grundläggande parametrarna. Men tränar man prestationsinriktat eller som i den här lyssnarfrågans fall, använder utvärderingen för att faktiskt ge sig själv en rättvis bild av träningspersonligheten, då är det ju jätteintressant med att logga farter, att hålla koll på pulsen och så vidare. Men då är det ju ändå balansgång, som du säger, att inte bli manisk, att inte fastna i siffrorna.
Nej, men precis, jag underdrev faktiskt lite, för att när jag tänker efter så är det faktiskt så att jag brukar, speciellt när jag följer träningsprogram, jag ska springa ett lopp och så brukar jag ju faktiskt vara ganska noga med åtminstone att skriva ner hur långt jag sprang, hur lång tid det tog, vad jag hade för snittfart och sådär. Och även på mina intervaller brukar jag vara ganska noga med att skriva ner vad jag sprang intervallerna på för att ändå ha någon slags kvitto på var jag ligger. Och inte minst att kunna bläddra tillbaka några månader, det kan jag tycka är ganska skönt. När man, ibland känner man att träningen står och stampar lite grann, man kommer ingen vart, och även om man följer ett program så känner man inte själv att man blir bättre. Det känns ungefär likadant. Då kan det vara rätt kul att gå tillbaka och titta några månader tillbaka. Okej, ja, men jag sprang ju ändå det här milpasset, sprang jag 4 minuter snabbare än vad jag gjorde för 2 månader sedan. Då har jag ju ändå, då har det hänt något, då har jag gått framåt. Så jag brukar faktiskt skriva ner sådana grejer, det ska jag erkänna att jag gör.
Mm. Men jag tänker så här, de hårdvaran från ett träningspass, oavsett om man har sprungit eller varit på spinning eller styrketränat i gymmet, så handlar det om siffror. Och jag vill ju gärna att man vet sina siffror innan man börjar träningspasset. Alltså om man tränar med pulsklocka och löpning, då ska man veta ungefär vilken pulszon man ska ligga i när man springer sina långsamma pass. Alltså de här distanspassen som handlar om att bygga uthållighet. Man ska veta ungefär hur högt man kan ligga i puls när man springer sina korta, snabba intervaller. Det är en del av att lära känna sin kropp när man följer ett prestationsriktat träningsprogram. Samma sak när man går in i gymmet. Det skulle vara extremt tidsödande om man gick in i gymmet och varje gång var tvungen att prova sig fram till lämpliga vikter. Alltså jag skulle vilja att alla vet, okej, jag värmer upp i knäböjen med 20 kilo på stången och sen lägger jag på 5 kilo per set, 2 set till, och sen så gör jag 3 set med 8 repetitioner varje på 50 kilo. Det ska man liksom veta innan passet har börjat. Sen kan man behöva korrigera för att dagsformen säger det. Till exempel för att jag bar tungt dagen innan och är sliten i ryggen, eller att jag har lagt in ett extra pass som jag kanske inte hade dagen innan förra veckan jag gjorde det här passet. Alltså det finns någon form av flöde där man är beredd på att kunna göra korrigeringar. Men om man varje träningspass måste testa fram vilka vikter man ska jobba med, då kommer det gå åt jättemycket tid. Så jag skulle vilja att man utvärderar inte varje träningspass, men att man har någon form av utvärdering. I våran träningsbok som du och jag har gjort, Jessica, då utvärderar man ju var 6:e vecka. Så utvärderar man sina styrkeövningar. Men då vet man också från vecka till vecka vilken vikt man ska välja. Och sen är det 6 veckor. Då gör man en stor utvärdering. Testa vikterna ordentligt. Och sen börjar man om i en ny period. För att utvärdera sina vikter varje pass, varje vecka, det tycker jag inte man ska göra som vanlig motionär. Men där vet jag att inte alla coacher är överens.
Nej, men jag gillar också det här. Nu är jag kanske extrem samlartyp, men jag sparar ju alltid mina gamla kalendrar från alla år. Och kalendrarna, de är lite grann som en dagbok för mig, för det är där jag skriver ner mina träningssiffror och även möten och sånt. Så det är allt möjligt i ett sammelsurium liksom. Men jag kan tycka att det är ganska intressant när jag ska börja på ett nytt träningsprogram att kunna gå tillbaka till, okej, förra gången jag körde ett träningsprogram för ett lopp eller ett styrketräningsprogram eller vad det nu kan vara. Vad låg jag på för vikter? Vad låg jag på för nivå i löpningen och sådär? För att få ett hum om ändå, vad är realistiskt? Vad kan jag förvänta mig att uppnå den här gången någonstans? Bara liksom få en känsla för nivå. För att det sjuka är, man tror att man kommer ihåg sånt. Men man glömmer ju det.
Mm, absolut.
Man har ju ingen aning. Alltså, man bara, ja men jag vet väl hur mycket jag orkar lyfta. Och så kommer man till gymmet och bara, nej men vänta nu, vad är det jag brukar ta på det här? Jag kommer inte ihåg. Och det är samma med löpningen, så här, jag vet väl vad jag springer de här intervallerna på för fart och sådär. Och sen så har man ingen aning när man står där på löpandet ändå. Så det kan vara lite bra så här, för sin egen skull att titta tillbaka och uppdatera sig på vilka nivåer man kan förvänta sig att ligga på.
Jag håller helt med dig där. Samtidigt så tänker jag att mycket handlar om att förstå vad syftet är. Alltså syftet med att logga sin träning. För vissa människor är det jättebra att kunna se svart på vitt att man har tränat. För att en del människor har så kort minne. Så att även om de tränade igår eller förrigår så kommer de inte ihåg att de är tränande personer. Att man hela tiden har en inre stress av att man kommer tappa sin träningsrutin. Mm. Och då är det ju en fantastisk känsla att kunna bläddra tillbaka och se att okej, under 12 veckor på raken har jag tränat i snitt 2,8 gånger i veckan. Alltså, det är ju ändå någon form av träning. Och, men det är många människor som glömmer bort att de har tränat så regelbundet. Och så fort det går 2, 3, 4 dagar mellan passen, då är det fara och färde med träningsmotivationen. För att man känner att, gud, tänk om jag inte är en tränande person längre. Tänk om jag inte kommer tycka att det är roligt att träna längre och så vidare. Men man kan känna då att, men vet du vad, jag står väldigt stadigt med mina träningsskor på marken.
Det var väl en jättebra anledning till att faktiskt logga sina träningspass. Jag tycker faktiskt att det är bra att göra det. Ha någon form av träningsdagbok. Men som sagt, jag tycker inte att man kanske behöver gå för hårt ut och logga ner allt. För då blir det ju ett moment liksom. Och det kanske man inte orkar med. Det kanske räcker med att man faktiskt gör sin träning och liksom fixar det momentet. Kommer ett moment till att det ska ta en halvtimme att fylla i varje träningspass, då kanske man inte pallar riktigt.
Men skriver du dagbok kring dagsformen? Alltså till exempel det här med alkohol kvällen innan, eller om du har sovit dåligt. Alltså hur mycket lullull runt omkring träningen loggar du när du tränar prestationsinriktat?
Ja, när jag följer ett program för att jag ska springa ett lopp oftast, då brukar jag ändå fylla i sånt. För att det kan vara lite lugnande ibland när man känner att man inte riktigt ligger där man ska i sitt program och sådär. Eller känner att man har en dålig dag och blir lite orolig. Då kan det vara bra att veta varför blev det så här. Varför blev det inte passet som jag hade tänkt mig? Varför ligger jag inte på den nivån som jag trodde att jag skulle vara på? Så att då kan jag vara lite mer noggrann med att skriva i faktiskt dagsform. Om man är sjuk och sådär. Men i vanliga fall när jag tränar på bara som vanligt så brukar jag inte göra det.
Jag tror att det är bra att hålla koll på sin dagsform, alltså just runt omkring. Särskilt när det gäller med puls. För pulsen är ju så starkt kopplad till allmäntillståndet. Alltså om man har mycket stress så kommer man starta träningspasset på en högre pulsnivå. Om man har en infektion på gång i kroppen så har man också en högre vilopuls. Om man, apropå yoga, så kanske lite grann av temat idag i veckans avsnitt. Människor som kommer inspringandes till yogapasset en minut innan passet börjar. Och sen så hoppar de över den här sista avslappningen. Jag såg någon bild på Instagram när jag var inne och kollade hashtags nu under min yogaresa här i Grekland. Så var det en bild som det står, vad heter den här vilopositionen, Jessica? Den här när man ligger i slutet.
Ja, vad det nu heter.
Savasana.
Ja, det är det nog, va?
Ja, då står det, every time you leave yoga class before savasana, you kill a unicorn.
Okej, då dödar man en enhörning. Men där snackar vi ju yogaflum deluxe.
Ja, men då tänker jag att just att människor som stressar in i yogan, yogar och så sticker de iväg från yogapasset innan passet liksom är klart. Då har man ju en högre puls från början. Och då kan det ju vara en bra idé att liksom man känner då att okej, om jag genomför det här passet med mycket stress i kroppen, då kanske jag måste fundera över vad är syftet med passet. Det kanske inte går att, eller snarare det kanske inte känns likadant att springa exakt likadana intervaller som jag gjorde förra veckan idag, för att jag har med mig en helt annan känsla i kroppen in i passet. Så när man behöver inte grotta ner sig i att men pulsen är 5 slag högre eller 5 slag mindre, det är inte den detaljen, men det handlar ändå på något sätt om att lära känna sin kropp och att inte stirra sig blind på siffrorna på klockan, men ändå ha någon form av förklaring. Men vad skönt, det är antagligen så, alltså att man får en förklaring till varför intervallerna upplevdes som tyngre, varför jag inte återhämtade mig mellan styrkeövningarna och så vidare, att man faktiskt kan se det istället för att tänka, åh gud, har jag blivit otränad nu under de här 2 vilodagarna? För det är också en jättevanlig känsla som jag möter ofta hos klienter.
Ja, det där är ju roligt, den där känner man ju igen. Att man tänker så här, nu har jag inte tränat på 3 dagar, oj, 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 hur ska det gå? Nu är jag ju helt otränad, kommer jag orka komma igång igen? Men det är det där som du säger, att minnet är ju väldigt, väldigt kort. Mitt minne är ju hopplöst kort, jag kan ju få panik om jag inte har tränat på 3 dagar. Nu har jag inte tränat på 3 veckor, kan känslan i kroppen vara då liksom.
Ja, och det stämmer ju inte alls överens med verkligheten.
Nej, exakt. Och det gör ju oftast inte det. Som du och jag har varit inne på förut, så kvinnor har nog en förmåga att underskatta ofta hur mycket man faktiskt tränar. Medan män tycker jag ofta kan vara motsatsen.
Ja, exakt. Man tränade två pass förra månaden, men vet du vad? Jag lever på gamla meriter nu.
Ja, men lite så. Nej, men jag tränar skitmycket. Man bara, ah, okej. Okay. Och så är det som du säger, så här, tränade två pass förra månaden. Innan det så var det en månad sedan förra passet. Men de tränar liksom ändå.
Men jag tänkte på det med syftet med ett träningsprogram och att syftet med ett träningspass ska vara utrett. Alltså syftet med träningsprogram är ju oftast klart, alltså att man vet att det här är ett konditionsinriktat träningsprogram. Det här är ett konditionsinriktat träningsprogram som vänder sig till en person som vill bli snabbare på 5 kilometer eller som blir mer uthållig, en som vill bli bättre på att springa i terräng. Samma sak när det gäller styrka. Det här är ett program för att bygga muskelmassa, det här är ett program för att öka tekniken, alltså förbättra tekniken och så vidare. Att alla träningsprogram som man startar, att man har hyfsat klart för sig vad som är syftet med programmet. Men det är ju också så att varje enskilt träningspass som man genomför i ett program har ju ett syfte. Och det kan ju också vara bra att skriva upp i sin träningsdagbok. Till exempel då, om man skriver att man har kört 7 kilometer löpning. 7 kilometer löpning kan ju ha helt olika syften beroende på när det är i programmet, vem det är som utför det, när i veckan jag utför det. 7 km löpning kan vara ett återhämtningspass. 7 km löpning kan vara ett maxtest, alltså att verkligen maxa ut. 7 km löpning kan vara en sån här mental grej, att bara hitta ett lunk, att hitta en låg arbetspuls. Det kan vara ett tröskeltest, att man verkligen ska maxa känslan i att okej, jag ska klara mjölksyra. Alltså det finns så många olika syften med ett och samma träningspass. Och det tycker jag är viktigt att skriva upp i sin träningsbok. Om man inte har funderat innan vad syftet är, så ska man fundera efteråt. Vad var det egentligen jag gjorde på det här passet? Vad var egentligen syftet? Om det bara var att blåsa ut skallen, känna mig jättetrött på vardagsrumsgolvet i ett hemmaträningspass, då skriver jag upp det. Jämfört med att det här var ett kontrollpass för att lära mig aktivera de inre magmusklerna. Det kommer vara jättestor skillnad på effekterna av passet beroende på hur mycket du faktiskt funderade över. Vad är det egentligen jag tränar på? Och det ska stå i träningsboken, tycker jag.
Bra, Lovisa. Då stänger vi den frågan och så går vi vidare till en annan fråga som du också har hittat i vårt flöde den här veckan. Och det handlar om huvudvärk och träning.
Ja, men det här är lite knepig fråga, men jag tycker ändå vi kan diskutera lite grann kring den. Det handlar om ansträngningsutlöst huvudvärk. Och finns någon sån definition att prata om att det är en godartad ansträngningsutlöst huvudvärk. Gud, vad många ord som är på samma.
En godartad, vänta nu, finns det också elakartad ansträngningsutlöst huvudvärk eller vad?
Ja, men jag tror att det har att göra med själva orsaken. Alltså, jag vet, men det kan ju vara en engelsk översättning. Men frågan är så här. Jag har ett problem som jag gärna skulle vilja att ni lyfter i podden vid något tillfälle. Jag tränar en del. Och det här är precis som vi pratar om. Jag tränar en del.
Jaha.
3-5 gånger i veckan.
Ja, det är ganska mycket.
Oftast 1-2 styrkepass. Det har varit minst 2 hela vintern. Då kommer vi till det här egentligen med att man har verkligen etablerat rutinen. Och 2 löppass och kanske någon powerwalk. Mitt problem är att jag ofta, men inte varje gång, får huvudvärk efter träningen. Ibland en liten stund efter, ibland senare samma dag eller ibland dagen efter. Huvudvärken kan bli ganska rejäl, ibland migrän. Jag dricker ordentligt både under och efter. Jag äter ordentligt lika så. Är noga med stretch med mera, men tror ändå att det kommer från nacke eller mellan skulderbladen. Jag styrketränar och försöker stärka musklerna där, men det har inte hjälpt. Jag tänkte om du, Lovisa, stött på kunder som PT som har samma problem. Det är riktigt jobbigt, för jag får alltid tänka på när jag ska träna, för jag vet inte när huvudvärken kommer. Det är ju inte varje gång. Det här påverkar mitt liv och jobb, då jag tillbringar många dagar på jobbet med kraftig huvudvärk och jag till och med blir liggandes hemma med huvudvärk.
Ja, men det här kan jag relatera till, så det här vill jag gärna också ha svar på. Det här händer mig oftast när jag gör pass där jag verkligen tar i. Så kan jag få riktigt rejäl huvudvärk. Till exempel om jag springer intervaller, korta intervaller eller långa intervaller för den sakens skull. Men när jag blir riktigt trött. Eller som när jag kör med Mårten, min PT, och kör riktigt svinpass. Då kan jag också få huvudvärk efteråt. Och då tycker jag ändå också att jag brukar tänka på att dricka och sådär. Så att det inte ska vara vätskebrist. Men jag vet inte, vad beror det här på?
Ja, det är väl det här som är lite knepiga. Det är väl samma sak som med håll. Att man inte riktigt vet. Alltså man har massa olika teorier och det kan säkert vara så att en teori stämmer på en person men inte på en annan. Jag såg några siffror som var att mellan 10-30% av alla som tränar får den här typen av huvudvärk regelbundet. Mm. Men det är ju lite knepigt just för att man inte får det varje gång och att försöka se mönster. Och det är det som är svårt att forska på. Om det var så att man visste att okej, varenda gång som jag kör tunga pressar över huvudet så får jag huvudvärk. Då vet man, okej, det är ganska enkelt att undvika tunga pressar över huvudet och då får jag inte heller huvudvärk. Men om en person får huvudvärk ibland samma dag, ibland på kvällen, ibland dagen efter, då är det väldigt svårt att se vad är det som kan ha orsakat huvudvärken. Och jag är ju av den skolan och jobbar tillsammans med kollegor där vi ofta pratar om att vi tränar inte kroppen utan vi tränar individen. Och träningen är sällan en enskild företeelse i livsstilen. Alltså det finns så många andra faktorer som påverkar en person mer än vad den tränar. Hur den stressar, var den dricker koffein, hur sömnen ser ut, hur arbetspositionen på jobbet, ergonomin ser ut. Alltså det är så många mer grejer än att okej, nu ska jag göra 3x12 repetitioner på 20 kilo i bänkpress. Det gör att det är svårt att säga att gör si, gör så, det kommer att det blir bättre. Men några olika teorier om varför man får den här ansträngningshuvudvärken. Det kan till exempel vara, och nu det här är ju liksom mycket resonemang, men när man ser, man funderar över som forskare, så vad skulle kunna orsaka, vad skulle rent realistiskt vara anledningen. Och då kan man prata om att blodkärlen i och runt om huvudet utvidgas och trycker på nerverna som ligger in till hjärnan. Och då pratar vi liksom väldigt fysiologiskt, alltså att det är konkret inuti hjärnan. Och det skulle ju inte då gå ihop med den här tjejens tankar om att det har att göra med skulderbladen och att det är det som skulle utlösa huvudvärken. En annan teori kan vara att det handlar om nackens ligament och leder när musklerna drar ihop sig. Att man till exempel i de sista repetitionerna, man pratar om att man tränar till failure. Att man ska träna så många repetitioner att man blir så trött så att man inte orkar längre. Och att den sista anspänningen skulle göra att man får huvudvärken. En annan teori är att det kan bero på att man håller andan när man tränar. Att det skulle ha att göra med utsöndringen av adrenalin och serotonin, som är de här hormonerna som frigörs när man tränar. Man kan prata om reducerat blodflöde till hjärnan. Att det skulle kunna vara värme, alltså att man att kroppstemperaturen höjs och att man därför skulle kunna få huvudvärk. Man kan prata om till exempel CrossFit som har hög puls, kort återhämtning, lyfter vikter över huvudet, det här olika typer av HIIT-pass, alltså att det är väldigt hög intensitet, att det skulle vara en större frekvens. De människor som får huvudvärk som tränar HIIT-träning. Men jag skulle bli ganska bekymrad om en person får huvudvärk efter att ha kört en powerwalk. Eller att man får huvudvärk efter att ha varit ute och joggat långsamt. Men om en person springer en minuters intervaller med extremt hög puls, pressar sig hårt och får huvudvärk efteråt. Då skulle jag tänka att ja, men du har tagit i ganska så hårt. Men jag skulle alltid skicka en person till en läkare om man regelbundet får en sån typ av huvudvärk att man måste vara hemma från jobbet. Eller att man känner att det hämmar vad säger man, arbetet. Alltså att det är produktionshämmande som man pratar om när man pratar om hälsoekonomi. Alltså att jag sköter mitt jobb sämre för att jag fått ett huvudvärk när jag har tränat. Och det, man måste ändå utesluta blodproppar, man måste utesluta sjukdomar och så vidare. Så har man regelbundet en extremt svår huvudvärk som man tror beror på träning, då ska man alltid kolla upp den. Men jag tror att det finns dels justeringar i intensitet man kan göra, alltså hur hårt man tränar, hur man använder tekniken, alltså spänner jag mer eller mindre muskler som inte behöver användas, hur är min aktivering i skulderblad, och det kan ju en PT hjälpa till med, att faktiskt titta på personen när den utför de vanligaste övningarna som man gör i gymmet. Men en vanlig motionär tycker jag inte ska träna om det är så att det är hårdheten som ger huvudvärk så hårt att man får huvudvärk. För det är inte det som kommer ge träningsresultat. Och om man pratar om hur man botar den här typen av huvudvärk. Alltså man kan ju säga att man ska vila. Att man inte ska utsätta sig för träning på kanske minst 10 dagar. Och får man inte någon huvudvärk under de här 10 dagarna och sen tränar man ett pass och så får man huvudvärk igen, då är ju frågan, vad är du gör när du tränar? Men om man får huvudvärk trots att man inte tränar de här 10 dagarna, då kanske det inte är träningen som är utlösande faktorn. Så det är det här som är knepigt när det är riktiga människor ute i ett riktigt liv som det handlar om. Det är jättesvårt att sålla bland faktorerna.
Ja, det är ju nästan omöjligt, men samtidigt så tänker jag att man behöver ju heller inte, du vet, vi stressar ju upp oss över allting nu för tiden, och man börjar googla på internet och då kan det plötsligt vara allt möjligt från hjärntumör till blodpropp till ditten och dutten om man tror att man ska typ dö. Och så allvarligt behöver det inte vara, för det är ju faktiskt som du säger inte helt orimligt att man när man har tagit i väldigt mycket faktiskt får huvudvärk, för att det blir ju en spänningsnivå i kroppen när man tar i. Man spänner ju per definition hela kroppen när man tar i. Så det är ju kanske inte så konstigt om huvudet påverkas. Jag får till exempel också alltid huvudvärk när jag har gjort stora livesändningar. Och det är ju för att det finns någon slags spänning i kroppen. Även om det inte är ett fysiskt arbete så är man liksom på tårna hela tiden. Och sen när de här spänningarna, när man slappnar av, då kommer huvudvärken som ett brev på posten. Min känsla är väl att det kan vara lite likadant när man tränar väldigt hårt. Men som sagt, det är ju kanske ingenting som ska följa på en powerwalk. Om det nu inte är så att man vet med sig att jag har druckit för lite, det kanske var varmt ute, jag kanske har fått lite solsting. Alltså sådana faktorer får man ju liksom fundera igenom innan man börjar stressa upp sig och tänka att nu är det något fel, nu kan jag nog inte träna mer.
Nej. Vila 10 dagar och söka hjälp om man känner sig orolig, eller söka vård om man känner sig orolig. Det tycker jag är alltid bra första åtgärden om man känner att det inte är hållbart. Men jag har faktiskt 2 grejer som vi måste fånga upp i det här veckans avsnitt av Träningspodden, som trådar som har hängt löst tidigare veckor. Får jag göra det?
Ja, om du skyndar dig på lite.
Ja, tråd nummer 1 som hänger löst, det handlade om mitt kinesiska munhålevirus.
Jaha, just det. Ja, vad fick du för...
Frågan var ju huruvida det var mina salta djungelvrål, om det var energigällen eller att jag hade bränt mig på varmmat som gjorde att jag fick så ont i min gom efter Kina.
Ja, vad var det då?
Ja, det spred sig till att bli en tandrotsvärk. Jag hade jätteont uppe i käken. Men sen fick jag blåsor på läpparna. Och det är först nu, nästan 2 veckor sedan jag fick första symptomet, som jag blivit helt bra. Och jag träffade min bästa kompis Caroline, som är läkare, doktor Mellberg som hon heter. Och hon sa att det var det här klassiska, nu ska jag se om jag kommer ihåg vad det heter, sån här aftevirus, afteblåsor. Och det är en typ av immunförsvarsblåsor som man får om man har pressat sig hårt fysiskt eller mentalt.
Aha.
Så jag kände bara check och check på den. Så att det var inte värre än så. Men det var ju lite irriterande när det fanns. Jag har aldrig fått den typen av värk innan sådana här vanliga små blåsor. Så det var ganska så intressant att få känna på. Men jag hade ju verkligen pressat mig. Jag hade verkligen tagit ut mig. Jag hade jobbat jättehårt innan Kina. Så hon sa det var inte så konstigt. Och Caroline själv berättade att när hon jobbar långa jourskift på sjukhuset många dagar på raken, och hon pratar om så här 32 timmar åt gången, det är helt sjuka skift när man jobbar inom vården, och då kan hon också få exakt samma symptom. Så det kändes väldigt lugnande, och jag behövde inte äta någon så här supermedicin för kinesiskt munhålevirus.
Alltså nu vet jag inte vad det är för fel på min fantasi här, men när du sa att hon jobbade långa jourskift så hörde jag något helt annat, ska jag säga. Jag tänkte, jaha, sån service har de på sjukhusen nu för tiden, ja. Mm-hmm.
Doktor Wellberg. Henne kan man för övrigt höra i tyngre rubriker varje vecka när hon poddar. Men en annan tråd som hängde löst från ett tidigare avsnitt av träningspodden, det var så himla roligt. För att en av tjejerna som var med på min träningsresa här nu i Grekland, Johanna, hon var med som gäst och deltagare, men hon jobbar själv som PT i Malmö, en jätteduktig tjej. Och hon berättade att hon hade suttit på flyget ner till Grekland och lyssnat på podden när hon i all frustration ropar rakt ut på flygplanet: Arkimedes, Lovisa, Arkimedes! När vi pratade om kroppen som sänktes ner i badkaret och trängde undan vatten som rann över kanten.
Jaha.
Och hon var så irriterad. Och så sa hon till mig när hon kom fram: Lovisa, du brukar alltid komma på vad det är du menar, men den här gången så blev det hängande. Och jag bara kände, det första ska jag säga när jag träffade Lovisa, det var första gången vi träffades, det var att det var Arkimedes. Så nu har vi stängt den boken och tagit ner den tråden. Varken med dess princip vi sökte. Jag tror att det var 2 eller 3 veckor sedan i träningspodden.
Ja, men vad bra. För det är tråkigt med trådar som hänger fritt i luften sådär. Trist att man ska gå och irritera sig på det där ute som lyssnare.
Ja, men det kändes lite så att jag hade gjort extremt många människor frustrerande.
Ja, men vad härligt, Lovisa. Då har vi löst det helt enkelt.
Lite så. Det kändes skönt. Ja, då har jag fått stänga de böckerna, ta ner de trådarna och så startar vi om ett nytt kapitel av träningspodden.
Vad ska du göra nu då tills nästa gång vi hörs? Ska du ut och resa igen?
Nej, nu ska jag vara hemma i Stockholmsregionen. Jag ska vara hemma i Stockholm på Söder och sen ska jag vara hemma i Stockholm fast ute på landet. Det ligger en timme från hemifrån ute vid havet i en liten stuga som där vi är på helgerna. Så det ska bli superhärligt. Men jag ska ha en träningshelg tillsammans med din Peter Mårten faktiskt på Scandic i Alvik. Det ska bli jättekul.
Gud vad härligt! Alltså all den energin som kommer att komma ur de två personligheterna sammansatt. Det är av Guds nåde, kan jag säga.
Lyllos första gången jag jobbar med honom.
Ska vara med.
Ja, lite så. Lite så känns det. Men sen så håller jag på med en jättekul grej. Alltså jag har jobbat med det 2 år. Så vi får se. Om man lyssnar på träningspodden på fredag när den släpps, då får man vänta 2 eller 3 dagar innan jag släpper en ny app.
Spännande.
Ja, så det är det jag sitter med på dagarna, på kvällarna, och jag sitter och programmerar träningsprogram, kan vi säga. Så man får hålla utkik på sociala medier om man är intresserad av appen Myst, som den kallas för.
Roligt, det ska bli spännande att se. Själv har jag ju gått in i den här, du vet, boa-fasen, för nu är det ju knappt 7 veckor kvar till min förlossning. Förhoppningsvis kortare, men det kan man väl inte gå runt och hålla tummarna för. Så att jag vill helst vara hemma, städa i garderober och du vet så här, ja, men som man brukar vilja när man går in i den här sista fasen innan bebis. Dessutom så har jag gått in i så här väldigt asocial fas. Jag kan inte tänka mig något värre än att träffa människor faktiskt. Så att det är lite jobbigt. Jag ska iväg och göra ett event ikväll för Lindex faktiskt. Sveriges största baby shower. Och det här, nu spelar vi in på torsdagen, så ni vet, så det har redan varit, om ni nu blir sugna på att gå på det. Och det kommer att bli kul. Det blir alltid roligt när man väl är där. Men du vet, jag känner mig ändå lite så här, social rädsla innan. För att jag vill bara vara för mig själv nu. Det är nästan så att jag blir irriterad på min kille. Det är bara så här, men låt mig bara vara nu. Jag vill bara stänga in mig här i mitt eget huvud. Så att jag ska jobba ikväll, jag ska göra några sista jobb här inför våran nästa bok. Och när det är färdigt i mitten av juni någon gång, nu räknar jag ner, då ska jag
verkligen
typ stänga in mig. Och sen ska jag inte ha mer kontakt med omvärlden innan bebisen är ute, känner jag. Där är jag lite grann. Så vi är på lite olika stadier i livet just nu, kan man säga.
Men den är fråga bara, när du ska göra det här stora, världens största baby shower, eller Sveriges största baby shower, känns det inte märkligt att vara någon form av huvudperson i ett sammanhang där du själv skulle vilja liksom stonka in dig i en garderob och sitta och sortera strumpor?
Jo, det är precis det gör. Så jag känner verkligen så här, vad skönt att jag inte har några tv-inspelningar just nu. För att jag skulle ju vilja gömma mig bakom en kamera istället för att stå framför den. just nu. Det är liksom läget. Men å andra sidan så kan det bli kul att få träffa lite likasinnade som kanske är på lite samma stadie och se att det är andra som också går runt och svettas och har det tungt och tycker att livet är allmänt jobbigt just nu.
400 svettiga kvinnor i ja, samma rum.
Det kanske blir någon slags pepp i det också, känner jag.
Du som tycker att mitt jobb är oglammigt, Jessica.
Ja, fast det här är ju ändå rätt glammigt. Det är ju härligt. Det är ett härligt sammanhang. Folk ska få ett litet barn eller har precis fått en liten bebis. Så det kommer ju bara att vara människor som är på ett bra stadie i livet. För det är ju bland det största som händer oss i livet faktiskt.
Det är ett väldigt sympatiskt sammanhang tycker jag. Jag har umgås med Rasmus 4,5 månad gammal i en vecka. Och jag kan säga att jag aldrig varit så lugn i själen som när Rasmus låg i min famn.
Nej, men det är så mysigt. Det är också någonting med att nu är det snart dags. För att jag kan inte sluta titta på bebisar runt omkring. Så fort jag ser en bebis så är jag så, åh, men vilken gullig liten apa. Jag tycker ju små bebisar ser ut som apor. Så jag har gått in i den fasen nu att det är bebisar ser jag överallt och de är så gulliga och jag kan inte vänta på liksom att han ska komma ut nu. Nu!
Apan på Kungsholmen.
Precis. Nåväl, men jag ska nog lyckas podda nästa vecka också.
Det hoppas jag verkligen. Ett stort lycka till Jessica på ditt Lindex-event. Och sen så ser jag fram emot att podda igen nästa vecka. Och nu är vi verkligen inne i sommarmånaden juni. Fantastiskt, en ny period att träningsplanera.
Ja, och på lördag är det ju Stockholm Marathon.
Ja, just det!
Tjo, lycka tjo. Till alla som ska springa. Kör hårt för 17. Om ni har följt våra träningsprogram så vill vi veta hur det gick för er också.
Exakt, hashtagga träningspodden när du har sprungit loppet och kanske till och med innan. Man måste ju lägga upp den här CSI-bilden på vilka kläder man ska ha innan loppet. Den obligatoriska outfitbilden.
Ja, och gud vad kul, jag ska grotta ner mig i outfitbilden när jag sitter där hemma och är asocial. Det blir perfekt.
Det tycker jag också är jätteroligt.
Vi kan snacka outfits nästa vecka helt enkelt. Men ni får vänta en vecka på nästa avsnitt. Vi hörs igen då. Ha en trevlig helg. Kör hårt.
Puss, puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.